Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 302. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av två personer. Den ena har aldrig gjort något hattrick på Påskbergsvallen. Det är min mångåriga kollega Max Wiman. Den andra däremot gjorde tre baljor mot Varberg och laddar nu för karriärens allra sista match. Eller matcher, kanske. Välkommen till MFF-podden, Ola Toivonen.
Tack så mycket. Tackar.
Både vi och lyssnarna är ju nyfikna på att höra dina tankar om Malmö FF, både i nuet och i framtiden, ja, och till viss del även i dåtiden. Och det ska vi återkomma till, men med tanke på matchen mot Varberg och hur den såg ut och det som hände, så måste den första frågan ändå vara: ska du verkligen lägga av nu?
Nej, det kan man väl tycka är en dum idé. Det är väl ett beslut som har växt fram och som innan matchen i alla fall kändes att man var väldigt bekväm med.
Men, hur känns det nu? Alltså, det har snurrat runt lite tankar hos dig också.
Ja. Det har väl växt en eller två tankar. Det är väl normalt, tror jag. Man är ju bara människa och det var ju för jävla roligt såklart och ta tre poäng och sen samtidigt få göra tre mål då. Det är väl en 10 år sedan man lyckas göra tre mål i en match. Och det var en härlig bussresa hem för en gångs skull.
Men vi får väl ta det riktigt. Är det oåterkalleligt eller beslutet?
Ja, nej. Just nu känns det rätt ändå. 2 dagar sedan match och kroppen mår väl inte tipptopp.
Så du sa ju efter matchen att du har... Och medger det nu också att du hade ont mer eller mindre överallt. Kan du berätta mer om hur känns kroppen?
Vad ska man förklara? Så att blåslagen, stel. Det är väl mest de här morgnarna och lite efter träning då som är värst. Det är väl rätt normalt, tror jag också. Det är en otrolig slitage som man har haft under många år. Och, man har accepterat smärtan under många år. Men nu har sista månaderna sett ut som de har gjort. Och träningarna har tagit ut sin rätt ännu mer. Och jag känner inte att nivån som jag hållit är mig värdig. Och just därför är det rätt enkelt beslut att stå åt sidan för andra som kan komma in i MFF.
Jag kan inte låta bli att tänka så här att man pratar ofta om att äldre spelare inte ska spela för mycket och man måste vila. Det var inte så att du fick spela för lite ett tag här, alltså i somras och framåt. Jag förstår du någonstans för att liksom få igång det där mjuka i kroppen? Jag menar inte som kritik mot att du inte fick speltid, men att rent personligt för dig,
ja.
Att du hade mått bättre om du hade faktiskt spelat.
Ja, oja, så är det ju. Man har väl någon gräns där ju äldre man blir att man har varannan matchregeln ofta i utlandet, och det som man gör i utlandet här man ju ofta i Sverige då. Jag vet inte, Radetina tror jag kanske är ett bra exempel. Äldre och har väl det här varannan matchtänket. Men det har varit en speciell säsong, absolut. Man kom tillbaka med eller från en knäskada och hade väl inte jättemycket förväntningar. Jag tror inte någon hade det, men det gick väl bättre än vad man trodde från början. Och kände att jag höll en otroligt hög nivå när jag väl spelade. Avslutade vårsäsongen på ett supertrevligt sätt med ett cupguld och 2 mål mot Degerfors. Sen efter sommaren så blev det tyvärr inte samma sak. Speltiden blev mindre, det blev ett tränarbyte och sen dess har man suttit på kvisten bredvid.
Men så, för att vara tydlig då, den minskade speltiden är inte på ditt initiativ så att säga. Det har inte med din kropp att göra.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Jag tyckte Milos matchade mig smart. Jag och Milos förstod varandra bra. Det var väl någon match till och med han lämnade mig hemma för att vi hade varit på Island tror jag och konstgräsplanen hade gjort att knät hade svullnat upp lite och han lämnade mig hemma mot Sundsvall. Skulle ju ha löst sig liksom. Normala matcher. Jag vet inte vad den statistiken var för på den matchen, men ni förstår nog vad jag menar.
Ja, det är ju inte många som kommer ihåg den matchen.
Men sen så blev det som det blev och som äldre så är det ju viktigt att få minuter ibland. För om du får dem väldigt sällan då blir de väldigt jobbiga jämfört mot vad en 23-åring kanske har det.
Vad är det som är det svåra då menar du?
Ja, men tempot framförallt. Ju äldre man blir så reaktionsförmågan är väl också lite sämre. Men den touchen finns väl alltid kvar tror jag på något sätt. Inbillar jag mig i alla fall.
Jag vet att nu är du i slutspurten och du är fortfarande aktiv så att säga. Men kan du säga något mer om, kände du besvikelse? Alltså,
absolut. Alltså, jag tycker alltid jag ska spela. I mitt huvud tycker jag att jag alltid är bäst. Och, sen blev det en speciell situation med att Andreas kom in från sin sportchefsroll och tog ansvar för laget. Och som den äldre killen man är i laget så vill man inte göra för mycket brus eller scener liksom över varför man inte spelar. Utan försökte göra mitt från sidan och pusha grabbarna och komma in och hjälpa till liksom. Men inget av det funkade.
Jag tänker att det är ett intressant spår som vi ska återkomma till om en liten stund. Men om vi ändå uppehåller oss lite tag här vid själva beslutet då, liksom, fanns det något särskilt tillfälle där du kände att nu har det gått för långt, eller är det någonting som bara har vuxit fram liksom av sig själv?
Nej, men jag tror att jag tog den efter var det Hammarby kanske 0-0 under hösten här, så sa jag att vi behöver inte tänka eller hålla på en förlängning, utan jag tror att jag har bestämt mig, sa jag till honom. Och som jag sagt innan, det är alltid skönt att ha Daniel att bolla med, för han har varit i samma situation och vi har haft kontakt under så många år med varandra. Så efter det samtalet så kändes det definitivt.
Men var det något speciellt som gjorde att du bestämde dig då? Var det kroppen som sa ifrån, eller var det mer besvikelsen i huvudet att du inte spelar så mycket? Eller?
Nej, men det var väl, jag tror Åge slängde in mig efter, kan det ha varit 45 eller 60, och just de här rörelsemönstret, touchen, tempot, kände jag att det här är inte vad det brukade vara för någon månad sedan. Och då bestämde jag mig, eller jag tror jag bestämde mig att nej, nu får det fan räcka alltså.
Men ända sedan det allsvenska spelprogrammet kom tidigt i våras så har du ju vetat att ni skulle avsluta säsongen hemma mot Degerfors. Det är inte så att det liksom såddes ett frö redan då?
Jag tror jag sa tidigt på säsongen att vi måste ha säkra guldet innan Degerfors. För jag hade känslan att vi vill gå för guldet då, och Degerfors kommer kämpa för överlevnad. Och jag visste redan att det skulle bli lite halvspeciellt då.
Vad känner du nu då? När den matchen är faktiskt bara några dagar bort.
Nej, men det är lurigt alltså. Lurig situation och vet inte riktigt innerst inne vad jag känner, om jag ska vara riktigt ärlig. Kommer hem sent ifrån Varberg och man reflekterar över natten vad som hände Och så försöker man blicka framåt att det vore skönt att få minst en poäng i Portugal och få med oss lite pengar från UEFA liksom, in till klubben eller få ett bra resultat. Och sen samtidigt ha en sista match i karriären framför familj och vänner och en publik som jag har uppskattat och jag hoppas att de har uppskattat det man har gjort under karriären.
Det vet man ju att de har gjort, så kommer du säkert att bli väldigt mycket hyllad. Hur tänker du, med tanke på den här speciella situationen då, hur tänker du, vill du starta och gå för fullt eller vill du komma in på slutet?
Nej, jag vill spela.
Du vill spela?
Ja, det vill jag göra. Det vill jag göra. Och jag vet hur jag är som människa och så fort jag kommer innanför linjerna så vet jag att jag vill vinna matchen. Så ja, jag vet inte vad mer jag ska säga.
Nej, men det är ju en speciell situation som du säger, och det är ju inte heller så att Åge Hareid har ett oändligt antal spelare att tillgå till de här matcherna som är kvar.
Nej, jag tror nog att Åge är en så pass klok och vis man, så om jag säger att jag vill starta i min sista match i karriären så låter han mig göra det, framförallt efter 3 mål i Varberg också.
Jag skulle säga det, konstigt annars, precis som du säger så är han väl en väldigt lyhörd man. Jag tänker på det, om man får studsa tillbaka till det här som hände, så att säga, förändrade situationen på något sätt när Åge kom in sen för dig igen, eller tycker du, eller?
Nej, inte speciellt. Jo, lite såklart, han ville väl ha min erfarenhet med på planen, men samtidigt så tyckte Åge att han hade bättre alternativ framåt, och det får man absolut respektera. Men han ville absolut ha min erfarenhet, kände jag, och personlighet och attityd och mer i omklädningsrummet. Och jag kan inte klaga på minuterna jag har fått under Åge sammanlagt. Kan jag inte göra. Och sen kanske vi inte pratar så mycket om Malmö FF. Vi kanske mest pratar livet i sig. Han flyger ofta iväg i sina historier. Och han är en god man.
Han är speciell, mycket speciell man. Ja, det är ju spännande att du säger det, för det är ju så vi upplever det också.
Ja, han är fin, och när han kör sina anekdoter där om Norge och Danmark och Molde och allting, så ler man.
Var det lättare för dig att få igång en dialog med honom på något sätt, liksom han som är så erfaren? Alltså,
jo, absolut. Det blir inget tillknäppt och det blir ingen pinsam tystnad precis. Nej. Utan jag ställer frågor, han ställer frågor, och vi är nyfikna på varandra och situationer och incidenter under karriären.
Nu tänker jag att vi ska prata lite mer spel och strategi och framtid och sådär. Du har ju varit med länge och du har upplevt toppar och dalar i karriären, så att det känns som att den här frågan är rimlig att ställa till dig. Varför har det gått så dåligt för Malmö FF i år?
Ja, men det är okay. Jättemånga saker. Otroligt mycket frånvaro. Det är en. Inga riktiga toppar på spelarna som har spelat. Relationer mellan spelare har uteblivit på grund av att frånvarorna har blivit så stora. Inte missflyt kan jag inte säga, men inte varit tillräckligt bra i de avgörande matcherna. Väljer att sparka Milos, och efter det så får vi inte alls till det.
Det är en svår fråga att svara på, men jag vet inte om du vill svara på. Var det fel att sparka honom, tycker du?
Alltså jag och Milos hade... Personligen så tyckte jag om Milos. Men det är ju också ofta hur han väljer att behandla spelare, såklart. Mig behandlade han väldigt bra. Han förstod mig på ett väldigt bra sätt. Och jag förstod honom. Visst, han är lite ung och har ett balkanhumör som kanske inte är så vanligt att möta på. Jag har haft turen att träffa på rätt många balkanpersonligheter under min karriär. Så för mig var det inget nytt då. Så men, jag vet inte.
Men om man, det är lätt att vara efterklok såklart, men vad skulle man gjort något annorlunda? Kunde man gjort något annorlunda, tycker du?
I vilken fråga?
Ja, i tränarfrågan framförallt.
Nej, men det vill bara kolla. Vi har ingen bra poängsnitt efter Milos blev sparkad, och skulle man haft mer tålamod från styrelsen och den sportsliga ledningen? Antagligen.
Om man gör en historisk jämförelse här, så var under din första session i MFF, där då du befann dig på ett helt annat stadium i karriären.
Stökigt.
men det var ju ändå, det var ju alltså 2007-2008 som slutade med en 9:e och en 6:e plats. Hur skiljer sig det här året från de säsongerna?
Nej, tabellmässigt inte så mycket.
Nej.
Också tror jag också lite frånvaror och så vidare, men inte tillräckligt bra. Alltså, dumt att sitta och ljuga, det är ingen som har varit tillräckligt bra. Allt från spelare och så vidare. Så nej, det är bara vi som kan kolla oss själva i spegeln och säga att det inte varit tillräckligt bra i år. Det är väl en liten tröst att man får ett cupguld som man längtat efter i så många år, och kommer ändå in i Europa League för att få lite pengar in till klubben som är viktigt. Men i Allsvenskan har det inte varit bra.
Jag tänker totalt sett, din återkomst till Malmö FF, bortsett från knäskadan, måste ha gett rätt ganska mycket glädje.
Ja, absolut. Absolut. Man kom i en tuff tid och man var inlåst på andra sidan jorden på grund av pandemin, och man längtade hem till Sverige, för man såg vilka friheter ni hade här i Sverige, och komma hem till Sveriges största klubb som man visste tyckte om mig, och personerna i klubben uppskattade jag väldigt mycket. Så jag var superladdad på att avsluta karriären här då under några år, och jag sammanfattar det med 2 SM-guld och 1 cupguld och Champions League, Europa League, så på 3 år, så det är rätt fint.
Vad betyder det för, jag tänkte vi kommer återkomma till de här stora eller sammanfattande intrycken också, men när Max ändå har fört det på tal, du fick ju ändå bli ligamästare till slut när du flyttade hem. Hade du liksom, kändes det som nödvändigt för din karriär, så att säga?
Nej, inte nödvändigt. Nej, sånt här onödigt håller jag inte på med. Och sätta mer press på än vad jag redan ställer på mig själv. Men det hade varit otroligt roligt. Det var mer så jag tänkte. Att få minst ett SM-guld innan man lägger av. Och framförallt med Malmö då. Det var så jag tänkte när jag flyttade hem. Och ja, summa summarum är det superbra.
Men hur var det då att vinna det här guldet utan publik?
Nej, det var ju halvtråkigt. Men det var det ju. Men samtidigt var vi otroligt bra det året, och knappt några skador. Vi kunde spela med samma lag i stort sett varje match. Fick otroliga relationer, fick jag personligen med Sören och Jibo och Isak där uppe. Vi hade en fantastisk automatik, tyckte jag, i spelet, och rörelsemönstren satt direkt. Och sen gick vi runt på Erdal och AC när de spelade, och sen när de inte kunde så hoppade Oskar in och gjorde ett bra jobb. Så nej, det var ett riktigt roligt coronaår då, i laget. Sen såklart otroligt tråkigt att inte få dela det med några på läktaren.
Det är ändå intressant, tänker jag, för alla de spelarna som du nämnde nu är kvar. Om man tittar framåt, vilka spelare är det som ska bära MFF, tycker du? Hoppas du, tror du?
Tycker jag. Rätt ointressant vad jag tycker. Ta noll beslut i klubben. Men, oj vilken svår fråga.
Ja, så jag tror ändå att det är många lyssnare som tycker det är intressant vad du tycker.
Ja. Nej, men du har ju du har väl en liten åldersbestigen trupp. Lasse har varit en klippa under många år. Han blir 35 nästa år. Sören har tyvärr dragits med väldigt mycket skador. Men är en otroligt kompetent spelare som jag personligen uppskattar väldigt mycket. AC likadant. En otrolig spetskompetens. Och har spelat mycket matcher då faktiskt för att vara AC. Och så har du Jib också, ger allt för laget och klubben i 90 minuter. Så, men vi har ju en 17/18-åring som ser otroligt intressant ut.
Jag säger gärna lite mer vad du tänker och tycker om Hugo Larsson.
Nej, men det är väl så som jag sa om Manel då första året. Det är väl någonting vi inte har sett på länge. Att vara så mogen, så lyhörd, så ivrig på att lära sig saker. Också så träningsmedveten och också ta hand om sin kropp vid en sån tidig ålder. Det är, vad säger man, hatten av.
Har det funnits andra som var sämre på det, menar du?
Jo, så är det ju. Så är det. De unga talangerna, speciellt utomlands, de kan vara allt från försovning eller för mycket skitmat och så vidare. Men Hugo, han är redan ett proffs utanför planen.
Hur var du själv?
Det var nog lite för mycket cola och godis. Och sena datakvällar eller tv-spelskvällar. Men det verkar som att Hugo har huvud på skaft och har bra folk omkring sig. Han har lyxen att ha väldigt bra folk i klubben. Framförallt Mark och Jamie då, som med fysbiten, att de ser till att han är tipptopp var tredje, fjärde dag.
Det är väl en väldigt viktig del det här överhuvudtaget med talanger liksom, så att de inte flyger iväg i både kropp och huvud så att säga.
Oh ja. Det är väl både, det har väl allt från föräldrar till agent till kompisar att göra. Och sen måste du också välja vilka kompisar du vill hänga med. Det är otroligt viktigt. Sen måste du vara väldigt vaksam vilken agent du väljer i en sån tidig ålder. Eller om det är dina föräldrar som ska sköta det.
Det är roligt att du nämner det, därför att jag tänkte faktiskt på dig själv. Visst, jag vet inte hur du har haft det nu, men visst hade du Martin Dahlin från början.
Mm.
Och jag har alltid lärt känna honom som en som väl just månade om allting det här runt omkring. Och det var väldigt viktigt att hamna i rätt miljöer och sånt där.
Ja, precis. Nej, men det var jättebra att ha Martin i ung ålder. Och jag kände väl direkt att då tidigt i karriären att det kändes bra att ha en gammal spelare som visste vad det handlade om. Och så lyckades vi jobba några år tillsammans innan vi skildes åt.
Jag vet inte, men jag drar alltid lite trådar här och där. men jag minns också, jag vet inte, kommer inte ihåg om vi pratade lite om detta förra gången, men när du kom hit så var du ganska ung och blyg. Och när du kom tillbaka så kändes du som en världsvan klubbmedborgare som liksom hade väntat mycket mer utåt. Är det rätt beskrivning? Och liksom, var skedde förvandlingen? Eller är det någonting som sker under karriärens gång?
Ja, det är... Oj, vad svårt. Men för mig var det absolut så. Var väl lite introvert i början och huvudet neråt och sa knappt god morgon till mina lagkamrater. Men ju äldre man blir, ju mer motgångar och medgångar man stöter på, så vågar man se folk i ögonen mer. Och sen såklart när man byter land och utvecklas som person och lär sig nya språk, då gäller det att du tar för dig, för annars så kan ett bredband ta 4 veckor innan det fixar sig. Så om du kan språket och sätter lite fart på det, så kan du ha det inom några dagar istället.
Därför jag kan tänka mig att det känns som att du har varit en stor hjälp för yngre lagkamrater både här och på andra ställen, just genom att vara den här utåtriktade personen. Och...
Ja, jag vet faktiskt inte. Hur chansar du nog, Max? Jag vet inte, men jag försöker väl visa med min personlighet på plan i alla fall att det gäller att ta för sig i tidig ålder, för annars är det någon annan som äter upp dig, och det gäller att de lär sig det tidigt. För annars har du ingen chans utanför Sveriges gränser.
Jag tänkte, med tanke på det som du pratade om då här med Hugo Larsson och Anna Lachman-Holzic, är det en skillnad idag jämfört med när du kom fram, så att säga? Behöver de vara ännu mer noggranna idag?
Ja, det tror jag. Det tror jag. För det är fler ungdomar som gör det på rätt sätt. Konkurrensen, inte på plan men utanför plan, eller konkurrensen, men kunskapen har blivit så mycket större. Att äta rätt, träna rätt, träna ännu mer, träna smartare, bättre övningar för kroppen, moderna maskiner som man inte hade när man var yngre då. Och sen allt det här från hur mycket du ska sprinta, hur mycket du ska springa per match. Sånt hade inte vi en aning om när jag var ung, utan det var bara på med löparskorna och springa runt grusplan för att bli stark. Liksom.
Hur har Malmö klarat den omställningen? För när du kom ut till ett Malmö 2006-2007.
Mm. Ja, 2007.
Och ett ganska förändrat Malmö, tror jag.
Mm. Nej, det är ju som natt och dag. Vi hade ett litet gym i gamla stadion som var, kan ha varit 12 kvadratmeter, och nu har vi ett modernt gym i nya stadion, och nej, men det är ju otrolig utveckling, och som jag sa innan, Mark och Jamie som jobbar där inne är otroligt kompetenta, och de vet precis vilka nummer vi ska slå för att ha en bra match, och de vet precis vilka nummer vi slår när vi har en dålig match.
Jag tänkte fråga, eftersom vi pratar om fys och annat, alla de här skadorna som har varit i MFF den här säsongen, hur hanterar man det liksom som grupp när det kommer så mycket?
Nej, det blir tufft. Det blir tufft. Det var någon gång i våren där vi inte trodde att det var sant.
Ja, alltså bortamatchen mot Djurgården minns man ju.
Ja, det var så.
Då hade ni ju en hel startelva.
Ja.
Borta.
Ja. Nej, man. Nej, det var ju osannolikt. Så man blir nästan uppgiven på det sättet att, vad fan, det går ju inte. Kan ju inte vinna SM-guld så här. Så man hoppas bara att de kommer tillbaka snabbt och att man reder ut stormen när man är där. Tyvärr så hade vi väl en Stockholmsvecka som var rätt tuff då. Hammarby, AIK, Djurgården, och jag tror det var sammanlagt en poäng, va? Mm. Men sen fortsatt.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Det är ju lite så. Jag tror det var cupfinalen och Oscar gick sönder efter 15 minuter. Och så har det bara rulla på. Har vi fått 2 korsband under säsongen och 4 hjärnskakningar, men det hände ju knappt på 5 år liksom i ett lag, och vi har råkat utföra allt, men summa summarum, jag kommer till det, vi som har spelat när de andra var skadade, vi har inte varit tillräckligt bra. Enkelt svar.
Det är klart, ni har pratat mycket om det här också, men hittar ni något mönster i skadorna, eller är det?
Nej. Nu skulle jag ju haft Mark och Jamie här, eller doktorn eller något sånt där. Jag låter ju som världens expert här.
Nej, men jag tänker, du måste ju säkert ha pratat en del om det. Men det är svårt att...
Nej, jag vill inte ens ge mig in så djupt.
Det är så spretigt med skadorna också.
Ja, exakt. Det är så många olika skador, och jag blir förvirrad av att tänka på det.
Då ska du slippa det.
Ja, gott.
Jag tänker bara, om vi fortfarande är tillbaka och blickar lite tillbaka. Vi kan ju inte dra hela din internationella karriär här nu, men var ser du de, vad är liksom de allra största ljuspunkterna, vad är de allra roligaste minnena?
Nej, men jag var ju en otroligt kompetent fotbollsspelare i PSV då under några år. Jag kände att det inte finns något tak för mig. Men det fanns det ju. Så men just det var ju otroligt roligt. Med ljusglimtar. Nej, men landslaget, några matcher, absolut. Landslaget är väldigt speciellt. Man samlas väldigt få stunder under året och man får en väldigt speciell känsla när man drar på sig dräkten faktiskt. Och familj och kompisar sjunger nationalsången tillsammans med en från läktaren och man står på plan. Hela VM och EM är speciella upplevelser, för man vet att hela Sverige står bakom en och folk samlas på torg och så vidare. Så det är väl otroliga ljuspunkter i karriären. Det är fina stunder. Sen är det ju alltid en skön känsla att få ett samtal och att en klubb eller arbetsgivare vill ha en. Det är en tillfredsställande känsla i kroppen också.
Jag tänkte på det du sa då med tiden i PSV, när du kände att det gick liksom uppåt och framåt och så. Kan du känna någon besvikelse idag att det inte gav mer liksom landslagsmässigt?
Nej, faktiskt inte. För jag hade just då en av världens bästa spelare på positionen, så det har väl dragit med mig under hela karriären att jag gillade att spela bakom toppforwarden där, och efter några år så kände Zlatan att han också ville spela på den positionen, så det var rätt lätt att sitta bredvid i landslaget utan att må speciellt dåligt.
Annars tänker jag, när man pratar om landslaget så är det ju svårt att undvika målet mot Frankrike. Mm. På Råsunda, eller på Friends. Mm. Råsunda var det inte. Det var
Nej, vi slängde en gammal. Ja.
Råsunda var bra. Bra arena.
Men jag tänker, för det känns som att det målet måste ju liksom ändå ha gett dig det bredaste genomslaget på något sätt.
Ja, det känns som det. Det känns som det när man pratar med folk, eller folk kommer fram till en när man sitter och fikar eller har en middag i vilken stad i Sverige som helst. Så är det verkligen så att det första de säger är Frankrike-målet. Vet ej varför, så är min känsla. I min karriär, om man ska prata landslaget, så tycker jag Hollands matchen är mycket viktigare när vi vinner med 3-2 och går direkt till EM då. Men det är väl roligt. Det är roligt att folk tycker att det är ett fint mål och så. Och ja, det är väl bara att tacka och ta emot.
Har du något sånt mål som du liksom...
Nej, men det är väl just det Hollands matchen då. Eftersom det var... Holland kom med ett otroligt lag till Råsunda, och du vet, Råsunda i oktober, det är mörkt, elljuset står på och lite dagg i gräset, och Råsunda hade en fantastisk inramning på den tiden, och det var en trevlig kväll och en trevlig natt.
Jag skulle alltså vilja dra en lans för nicken i Varberg. Det var ett jädra fint mål alltså.
Det var bra där för den övergången, för att vi måste få prata om det här. Jag sa till Fredrik innan, jag sa det till dig innan vi började spela in, Ola. Alltså, jag satt och njöt i soffan av tre helt olika klassavslut. Och jag vet att jag sa till min hustru också, tänk om så många anfallare som kunde titta på Ola hur man gör mål. Alltså att det är inte den som skjuter hårdast och närmast stolpen som gör målen, utan... Det är andra egenskaper. Jag vet inte, alltså...
Ja, nej, men så är det väl. Så är det väl. Sen måste du ju ofta vara bekväm i situationerna du hamnar i. Och om jag inte hade gjort 1-0 och 2-0, då vet jag inte om jag hade gjort trippen till 3. Mm. Så det är också sådana situationer. Men det är väl som jag har sagt hela tiden. Jag har väl alltid tyckt att jag är en intelligent fotbollsspelare och har en fin touch med bollen. Och den nicken tillbaka inte meningen att det ska gå kryssribba in. Det fattar väl vem som helst.
Du får ju hålla i stilen.
Ja. Nej, men man har väl nickat tillbaka några bollar åt hållet bollen kom ifrån under sin karriär. Så själva rörelsemönstret och upphoppet, den sitter väl i ryggmärgen om man säger så.
Men sitter alltihopa i ryggmärgen alla de här tre, eller hinner du tänka vad du ska göra?
Ja, jag har väl alltid varit så. När jag får ett läge så ser jag den liksom så här supersnabbt.
Och
hur det ska gå till liksom. En målbild direkt. Måste få den, jag vet att ja, men jag kallar på den snett inåt bakåt här. Oj, den kom lite högt upp. Ja, men jag tar med den med låret och så lägger jag in den.
Men håller du med att man ser, nu tittar jag ju mest på Sverige naturligtvis, men att det är lite för, vad ska man säga, inte obalanserat, men det är lite för chansartade avslut. Alltså det finns, jag saknar lite den här tanken bakom mycket i svensk fotboll.
Fan, vi ska, du och jag, Max. Nej, men absolut, det är väl någonting man pratar lite mer om i laget, att framförallt det här tycker jag när vi tränar på avslut, att vi kanske lojar lite för mycket. När du väl gör avsluten, se till att det går i matchtempo. Se till att du får in automatiken i din kropp och hellre att du blir superbra med att skjuta hårda bredsidor in i mål än att du blir halvt bra på det och så är du halvt bra på att skjuta vrist. Jag kan knappt skjuta med vrist. Jag vet inte knappt hur man gör. För jag använder mest bara min bredsida. Jaha, blev tyst.
Ja, nu blev det tyst. Ja, men det är så mycket att fundera på.
Jag tycker det här har varit ett problem som har vuxit på senare år faktiskt. Att det har varit... man tänker liksom när man ser spelarna, även om man inte spelar fotboll själv, att man liksom, herregud, vad tänker du på människa?
Men du såg ju när Isak kom fram då i Gnaget då. Du kunde ju se då redan då att oj, han har touch. Yeah. Såna gillar jag.
Men det finns ju samtidigt det finns ju andra typer som är bra på att göra mål också, som kanske inte nödvändigtvis har touchen utan har något annat.
Såna ska uppskattas.
Mm. Men vad är det som, finns det något gemensamt här då för alla som vet hur man gör mål?
Ja, det är en bra fråga. Det är en otroligt bra fråga. Jag tror den här hungern, du vet. Hungern, desperationen att jag ska göra målet. Aldrig vara nöjd. Alltid tro på sig själv också såklart. Och alltid hoppas och leta att läget kommer. Jag tror vi kan ta Solak. Jag vet inte hur många skott han hade förra året. Eller, jag tror han sköt mest i allsvenskan. Och till slut så går det ju in. Inte världens största spelare på planen. Ingen stor fotbollskunskap så, men mål kunde den jäveln göra.
Det är en rätt viktig egenskap i det här spelet.
Absolut. Avgöra matcher och om man inte har en tron på sig själv heller, då gör han inte två mål upp i Glasgow och fixar så att vi har en helt avgörande match nästa vecka mot Ludogorets liksom. Så hatten av till sådana spelare också.
Om man blickar lite framåt så ska ju MFF ha en ny tränare. Har du fått eller velat eller kunnat lämna någon input?
Ja, om du har insight så kan du gärna. Jag är också nyfiken.
Ja, men du menar med input? Om det har liksom...
Jag tänker inte på personer utan jag tänker mer liksom tankar kring tränarrollen i MFF.
Vad vill du se?
En långsiktig tränare. Så enkelt att säga det här, för jag vet hur människan fungerar och så. Man tänkte att få en långsiktig tränare. Oavsett resultat. Nu tänker jag mest i positiv bemärkelse. Men som kan se sig själv här i 4-5 år. Men ta Jon för exempel. SM-guld, Champions League. Ja, vad finns det mer att hämta?
Ja, det var rätt givet.
Nej, men det är det som är problemet.
Alltså det är ju det vi har diskuterat jättemånga gånger, att antingen så är Malmö FF, allting så blir Malmö FF för litet för tränaren, eller så är tränaren för liten för Malmö FF.
Mm.
Det är ofta där det slutar efter ett par år.
Mm.
Man får gå tillbaka till Tom Prahl egentligen för att hitta någon som var här så länge. Om man hade tyckt att fyra år är
Roland Nilsson.
Ja, men var det fyra år också?
Ja, jag tror att han var fem år.
Fem
år. Fyra år var det inte.
Men det är ju där. Men hur ska MFF hamna där då?
Ja.
Måste man ha tålamod och ta något mellanår? Inte ett mellanår som det här, som liksom där förväntningarna är så höga. Men
jag tror det... Vad ska man säga? Jag tror det är otroligt mycket bara upp till klubben och bestämma att nu kör vi på den här vägen och vi försöker ha den här tränaren så länge som möjligt. Övertyga honom med mer visioner. Bygga upp klubben ännu mer och visa tränaren att det kommer bli bra. Jag har ju en dröm om att se Malmö FF ha en egen träningsanläggning någonstans ute, utanför centrum. Kanske var dumt sagt.
Ja, men det är ju intressant. Ja, men du kan, varför det?
Jag har precis väckla ut det.
För jag tror i längden så vinner du på det i procent i utveckling än vad du gör just nu.
Men vad är det man tappar här inne så att säga?
Planer. Du står på egna ben. Du har ingen kommun som säger åt dig vad du ska göra och inte göra. Vad du får och inte göra.
Ja, det, är ju faktiskt, det var väl så att i våras fick ni inte träna på hybriden på hela våren? Var...
Jag vet faktiskt inte. Jag är inte inne i den där politiken.
det var faktiskt att man var inte där. Den lades om. Och det stämmer säkert.
Nej, men vi har ju, vi och laget, ingenting att klaga på hur vi har det. Men sett till hur det ser ut i andra toppklubbar, och vi vill vara en toppklubb, så varför inte undersöka möjligheten i alla fall. För jag tror att det är det nästa för att ta ytterligare steg för klubben och akademi och ungdomsverksamhet.
Jag förstår, det är mycket ungdomsverksamheten, för här är träningsförhållandena på de här plastplanerna är inte de bästa naturligtvis.
Nej, och herregud, jag hörde häromdagen att de har ju knappt någonstans att byta om ungdomarna. Liksom. Jag vet inte hur det går ihop. Men det som är lyxen är ju samtidigt, du har ju skolan nära där och planer, och det är en otrolig lyx och det ska inte underskattas. Och jag vet att Niklas han gör ett hästjobb där uppe på kontoret.
Ser du den inomhushall som något viktigt? Då skulle den ligga här eller skulle den ligga ute på en träningsanläggning också?
Inomhushall är jag som värmlänning och uppväxt i snö inte så jättesugen på här nere i söder.
Vi har ju inga vintrar längre heller, så det är inte så.
Snö, absolut, då ska du ha en inomhushall. Men det finns ju knappt snö i Degerfors nu på vintern, så här nere i söder tycker jag det räcker med bra konstgräsplaner faktiskt.
Men finns det något värde i att ha träningen så som den är nu, med så att säga tillgänglighet för supportrar?
Ja, absolut. Vi har ju dock inte så mycket supportrar. Det är ju mest de här gamla gubbarna som går dit och dricker någon kaffe och snackar lite skit. Jag skulle vilja ha lyxen att stänga till träningarna ännu mer. Skydda in hybriden lite om det går. För vem som helst kan ju ställa sig på parkeringsgaraget där och titta vad vi bedriver för slags träning. För vi vill ju inte vara inne på i leda och slita ner den. Om det är svaret på din fråga.
Förlåt Max. Det ger ju upphov till en intressant följdfråga då. Men är det så det går till? Upplever att det står folk och följer era träningar?
Ja, några gånger har jag absolut sett dem. Jon var ju lite halvmanisk med det där. Om det var någon som filmade när vi gjorde någonting så sprang jag gärna dit och... Tror du också har sett det Max? Och
det sa till att
Max. Jag skrattade för att allra första träningen på träningslägret så råkade vi snegla på någon ritning här. Första året han var här och han kom farande som ett skott.
Okej. Okay. Nej, men han hade koll på läget.
Men det är en balans det här också, att hur mycket man ska stänga in och hur mycket man ska vara öppen. Men det som du säger, det har väl varit, och det kanske är en effekt av pandemin också, att det har varit färre supportrar runt planen på senare år.
Ja, sen såklart är det ju, mer på sommaren och så, folk är nyfikna och så, men vi gick väl ifrån den tråden med tränaren.
Jag vet inte hur vi hamnade där.
Alltså, vill du gå tillbaka till den så får du gärna.
Jag tänkte först inte koppla på det liksom lite mer. Alltså, jag brukar alltid säga att jag tror det är viktigt att en tränare i Malmö FF är på en, alltså missförstådd rätt, på en högre nivå än ni spelare. Alltså att man måste ha rätt mycket erfarenhet och kanske gärna har spelat på en hög nivå. För det, Jon och Ove Rössler och Åga har ju kunnat säga det att när jag var där.
Men de känslan är ju också med de tre tränarna du går igenom där. Det är någonting som alla har, och det är pondus.
Ja.
För att bedriva dagligen din verksamhet i Malmö FF så måste du ha ett otroligt pondus och ett otroligt driv, för det är så många ögon som är på dig, från otroliga supportrar men också krävande supportrar, från media som tycker att du alltid kan göra bättre, du kan alltid spela en bättre match, vad har du för taktik, och tills också väldigt kunniga i den sportsliga ledningens ögon. Och så har du också en spelargrupp som ofta är bättre spelare men också mer krävande.
Ställer det andra krav eller annorlunda tränarkrav när man har så många spelare som är rutinerade och har varit med så länge?
Jo, det tror jag. Det tror jag. Absolut. Absolut, för du jämför ofta med andra tränare du har haft i din tidigare karriär som du har tyckt om, och alla spelare frågar vad tycker vi om det här och så liksom. Det är lite chitchat ibland, och då gäller det som äldre spelare att säga nej, men vi är på rätt väg här.
Vem är den bästa tränaren du har haft, alltså som du skulle kunna lyfta som en...
Ja, men det finns många exempel, men jag har alltid lyft Fred Rutten, tyckte jag var en otrolig tränare, en holländare som hade ett bra tränarteam bakom sig med Ten Hag som är i United nu, och förra storspelaren Kokö som det var en enhet som fungerade väldigt bra, och det ska man inte heller underskatta. En väldigt bra staff är otroligt givande för alla spelare i truppen.
Men nu har du sagt långsiktighet, pondus och nämnt exempel. Vad är det man tittar då på, om man liksom försöker överföra det här till Malmö, var hamnar man då i tränarjakten? Återigen utan nämna namn.
Ja, jag vet inte vart man hamnar. Man hamnar väl på någon bra, ett bra namn, och så får de väl känna om det är rätt eller inte.
Men bör det vara en erfaren, eller vågar man chansa på någon ung talang?
Nej, det vet jag inte heller faktiskt.
Ja, för det är, Malmö har ju lyckats med båda varianterna faktiskt.
Ja, det är så.
Ja, alltså vi går långt tillbaka i historien, så tog man ju hit Bob Houghton som 23-åring.
Okej. Satan, Max. Du kör din historia här.
Jag har varit med länge, Max.
Ja. Men jag vet faktiskt inte. Och jag är rätt skönt att jag fortfarande är spelare faktiskt.
Men får man glida in på det lite grann då, när vi ändå är där? Liksom, du är ju spelare till och med helgen här.
Ja, eller 31 december.
Ja, okej då. Du har kontrakt så länge. Ja, det finns någon träningsmatch inplanerad, fast jag vet inte om du...
Jag spelar inte den.
Du spelar inte, kan bekräfta det.
Ni behöver inte spekulera.
Nej, men lite grann, vad händer sen? Blir du skåning? Kan du tänka dig något fotbollsjobb? Vill du vara kvar i Malmö FF?
Nej, vi blir skåningar. Yngsta sonen börjar redan bryta. Så det blir Skåne för oss. Vi trivs här nere. Vad jag ska göra sen vet inte. Träffade en gammal tränare här nu här om veckan som tyckte att jag skulle skriva in mig på tränarkurs efter, och det ska jag nog göra, för att om jag inte har någonting att göra så kan jag lika gärna gå den kursen. Döda lite tid. Men jag tror det är viktigt också att hitta mig själv och fundera på vad jag verkligen vill. Jag har inte varit speciellt aktiv den senaste året och tänkt liksom så, vad ska jag göra efter karriären, utan jag har varit fokuserad på att vara där varje dag för Malmö FF och stå på träningsplanen varje dag för att hålla mig själv i trim och hålla de andra på tå. Liksom.
Det står också, det är svårt om man liksom inte ens har lämnat planen riktigt ännu, men kan du tänka dig någon roll i Malmö FF under tiden framöver? För att det är så att jag har alltid hävdat att det har varit en av klubbens styrkor att man har fått in gamla spelare i olika roller, alltifrån styrelserum till träningsplan och så vidare, just för att man tar med sig någonting från planen som jag tror är viktigt.
Oj, absolut. Absolut, men det kan jag nog absolut tänka mig. Sen om det är ristat i sten, det vet jag inte. Alltså, det ska kännas rätt för båda parter och jag tror det är viktigast att båda känner sig nöjda, att det inte är påtvingat på något sätt. Utan det ska mer komma
naturligt,
exakt.
Men känner du att du behöver eller att du vill ha en paus från fotbollen? Du har ju ändå levt med detta i 25 år nästan.
Jag känner inte att jag behöver en paus från själva fotbollen, men jag behöver en paus från bussresa, flygresa, hotell. Ät det här, drick det här, du ska göra sig, du ska göra så. Det är jag fullständigt finito med. Jag har kollat flygtiden igår, eller idag nu när vi ska flyga till Braga där. Och en 4 timmars flygresa, jag tänkte. Ja. Men då får man tänka också att det är sista flygresan. Men det har blivit några flygtimmar i karriären, om man säger så.
Men om man vänder på detta då och försöker... Man vänder på det resonemanget och försöker liksom knyta ihop alltihopa till där vi började. Vad är det du kommer att sakna?
Oj, så mycket. Så mycket. Men att komma in till grabbarna, kön och skämt. Gå in till fysiorna och att de får ställa i ordning kroppen och sen gå vidare in i gymmet. Och sen gå ut på träningen och bara ha roligt. Vinna på träningen, vinna på en avslutsövning. Och så liksom det här man bygger upp under veckan eller under dagarna för att sen göra en riktigt bra match med laget. Fira det med fansen, fira det med familjen hemma och så komma in nästa dag och så pratar man med grabbarna och bara fan vad bra vi var igår. Uff, kommer du ihåg när vi gjorde det? Kommer du ihåg den här situationen? Ja, det kommer jag ihåg. Och så är vi igång ännu mer.
Det är lite kul för jag tror att många inte riktigt ser det här, för de ser det som proffsmaskiner på planen. Men just de här känslorna, hur viktiga de är, att man har grabben eller barnet i sig kvar på något sätt.
Oh ja. Och ju äldre man blir, ju yngre tror man att man är. Och ju larvigare blir man ju, det är ju konstigt det där. Men man vill ju hänga med hur de unga snackar och i tempot. Sen när man kommer hem så är det ett annat jobb som börjar och nej, det är det man kommer sakna mest. Alltså. Resor och sånt kommer jag inte sakna.
Ja, men det.
Jag tänkte på två saker där. Det var rätt självklart att ni skulle stanna. Vad är det med Skåne som gör att du trivs?
Nej, men nära till de andra länderna i Europa. Klimat som är mycket bättre än uppe i norr. Och familjen trivs utmärkt. Frugan trivs utmärkt med sin karriär hon gör. Och barnen har... rotat sig nu i Lomma och vi trivs superbra.
Nästan den andra lilla biten, du nämnde ju fansen eller supportrarna nu också. Kan man sätta något finger på vad som har varit speciellt med dem här i Malmö?
Att de är krävande, men de uppskattar också väldigt bra fotboll. Det är väl så som jag är person också. Krävande på min omgivning, på de som... tränare, de som leder klubben, de som jobbar i klubben, på mina lagkamrater. Men samtidigt uppskattar jag otroligt fin fotboll.
Han säger inte punkt själv.
Jag säger det går inte att dra.
Det blir bra så, tack så mycket. Ola, du ska ha stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Och extra stort tack för att du väntade tålmodigt under... lite tekniskt mankemang här.
Ja, det var lite problem.
Ja, men det blev till slut i alla fall.
Så önskar vi lycka till med avslutningen. Det som du säger, det hade Malmö och fotbollen i stan hade väl mått bra av att ni krigade hem en poäng i Braga och att jag är helt övertygad om att du kommer få en väldigt värdig avslutning här på till helgen.
Ja, det här ser vi fram emot. Det är två speciella matcher och tuffa matcher i sin.
Det här har varit avsnitt nummer 302 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Ola Toivonen och ansvarig utgivare är Jonas Kanje.
Hej hej!
Tack för oss! Hej hej!
Hej!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudarah Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare, Big Mac, med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.